saltade fakturor och slarvigt utförda uppdrag.
Ser hur det liksom sväller ut en sjö av vatten under själva socken här. Det börjar liksom komma ut här i hela köket. Och upptäcker då att de har sågat ett snitt i vattenslangen.
Flera anmälningar mot företaget Veterankraft. Vilken betydelse har vår lön för hur vi röstar? Det ska vi prata om och så reder vi ut om det är självklart att tacka ja när apparna vill ha tillgång till dina kontakter och bilder. Lyssna frågor om teknik sist i programmet Plånboken med mig Anna Berg. Välkomna! Företaget Veterankraft utlovar att deras pensionerade hantverkare är erfarna yrkesmän som hjälper kunderna med ett leende på läpparna. Men en del kunder vittnar istället om långsamt arbetstempo och slarvigt utförda jobb. En av dem är Helena Hedlund som bor i ett gammalt soldattorp utanför Örebro.
Det är från 1700-talet, så det är ett väldigt enkelt torp där vi ändå bor året runt med liksom ganska låg standard. Och vi vill ha kvar det här just gamla, enkla köket för att det är charmigt. Det skulle se konstigt ut med ett annat nybyggt kök.
När Helena Hedlund och hennes man bestämmer sig för att renovera diskbänken vill de ha kvar samma utseende som innan. Med enkla skåp i blåmålad pärlspont. Men byta ut bänkskivan och diskhon som börjar bli sunkiga.
Vi tänkte att det var ett jobb som vi kunde göra själva. Men så dog min man på sommaren helt oväntat. Så det blev totalt en katastrofsommar och allt blev annorlunda. Men på hösten kände jag att jag behövde få ordning på diskbänken. Men då sa alla, ta hjälp, gör det inte själv. Och jag visste att lite rörmokar hjälp skulle jag behöva. Då tänkte jag att det var lite overkill och anlita ett riktigt snickeriföretag för det här ganska enkla bänkbygget. Så då googlade jag runt och det första som dök upp det var ju Veterankraft.
Bemanningsföretaget Veterankraft lejer ut pensionärer som utför allt från snickeriarbeten till hemtjänst. Det snabbväxande bolaget finns idag på över 40 orter och ägs av en stor koncern. På hemsidan utlovas erfarna veteraner med yrkesstolthet och ett leende på läpparna.
Och det såg väldigt pålitligt ut och det skulle vara händiga människor som var pensionerade som skulle kunna åta sig sådana här jobb liksom, som hade kompetens.
Helena kontaktar lokalkontoret i Örebro och måndag morgon några dagar senare kommer en snickare och en rörmockare och börjar riva diskbänken. Men hon inser snart att de inte uppfyller hennes förväntningar.
Alltså, jag visste ju att det var seniorer jag skulle få, men de var inte nypensionerade utan jag skulle tippa på runt eller dryga 80. Och rörmokaren, han hade brutit sin axel, berättade han ganska nyss. Och hade liksom, han var konvalescent, han kunde inte ta på sig arbetskläderna, han hade jätteont. Och båda var otroligt långsamma i sina rörelser. Att ta upp ett verktyg från golvet och ta sig ner på knä, det tog minuter.
Helena säger att de blir frustrerad eftersom hon anlitat dem på löpande räkning. Och det förstärks av att det ibland bara är snickaren som arbetar.
Och då satt den här rörmokaren ofta och slösurfade när jag tittade ut i köket. Han satt bredvid eller satt och gjorde sig lustig över mina saker, över mitt hus. Han gick och kommenterade att äpplena inte var mogna på trädet och ho, och vet du vad en fogsvans är och sådär. Så att de var allmänt liksom mansplainade och liksom, jag ska tala om för dig tjejen att så här bla bla bla.
På onsdagen, efter tre dagars arbete, har de fått upp bänkskivan och golvsocken. Och Helena visar upp bilder på resultatet.
Ja, det är liksom inte jämnt någonstans. Det är otroligt taffligt. Och här ser man liksom att själva socken i spånplatta här, den liksom går utanför bänkskivans mått. Så att skåpet skulle liksom luta inåt. Alltså det...
Ja, det är ganska tydligt att det är snett och
det är väldigt tydligt
ihopsatt
snett.
På ett lite märkligt
precis.
Sätt.
Ja, jag har ju fått göra om alltihop det här.
När hantverkarna åker hem den dagen meddelar de att de kommer tillbaka först måndagen veckan efter. Så Helena ber dem sätta på vattnet så hon ska kunna diska under helgen.
Och då när de hade åkt så började jag granska det de hade gjort här lite närmare. Och medan jag stod här på det här bortre hörnet så plötsligt känner jag blir blöt om strumporna. Och tittar ner och jag ser hur det liksom sväller ut en sjö av vatten under själva socken här. Det börjar liksom komma ut här i hela köket. Får ju panik och upptäcker då att de har sågat ett snitt i vattenslangen. Genom skyddshöljet och genom plastslangen har de sågat ett snitt med sticksågen när de tog bort själva liksom socken på morgonen.
Helena ringer tillbaka rörmockaren och han hävdar att det inte är de som orsakat vattenläckan.
Jo, när han kommer tillbaka så säger han så här, vi kom på vet du, att det kan inte varit vi som gjorde sönder slangen. För att vi sågade inte där, utan det måste vara du som har kommit åt slangen.
Finns det någon möjlighet att det stämmer?
Det finns ingen som helst möjlighet. Ingen som helst möjlighet. Jag har inte befunnit mig där med några som helst verktyg som har varit vassa.
Hantverkaren kopplar in nya slangar och ger sig återigen iväg.
Och samtliga tre kopplingar läckte ganska rejält. Så jag ringde tillbaka honom. Han kom tillbaka och sa att det har ju gått troll i de här slangarna. Liksom. Jag fattar inte vad det är. Utan han kletade på något klet utvändigt och sa att låt det sitta här lite nu och sen så blir det bra. Och så åkte han igen. Och det läckte ju fortfarande.
Nu säger Helena att hon fått nog. Hon ringer in en annan rörmockare som åtgärdar läckaget och meddelar Veterankrafts platschef att hon inte släpper deras personal över tröskeln. Golvsocken i spån har svällt och hon får riva ner Veterankrafts arbete och bygga upp diskbänken själv. Hon mejlar också en detaljerad beskrivning av vad som hänt till platschefen och skriver att hon inte vill betala för arbetskostnaden utan bara materialet.
Men efter 7 veckor då så fick jag ett mejl från chefen och hon skrev att nu så har vi räknat på vad det kostar. Och då kom hon då fram till att materialkostnaden hade då gått på drygt 9000. Och så skulle de vara snälla och bara ta betalt för en arbetsdag för gubbarna plus bränsle. Och de behövde bara betala 15 800 kronor om jag godtog detta på 3 dagar. Annars skulle hon skicka den riktiga fakturan på 22 000.
Vad tänkte de att de ändå ville att du skulle stå för delar av arbetskostnaden?
Det tänkte jag var helt bizarrt eftersom det har kostat mig mer arbete att reda upp efter dem och att torka upp liksom vattnet efter deras totala misslyckande.
Hon skickar ett mejl riktat till huvudkontoret men får inget svar. Så hon väljer till slut att betala fakturan. Tittar man på recensionssajter är det uppenbart att kunder har olika erfarenheter av Veterankraft. Många beskriver liknande upplevelser som de i företagets marknadsföring. Att erfarna, yrkesskickliga jobbonärer hjälpt dem med snickerier eller trädgårdsarbeten. Men i recensioner och anmälningar till myndigheter finns också många som beskriver liknande erfarenheter som Helena Hedlund. Och hon har fått en helt annan bild av Veterankraft.
Alltså den har ju totalt förändrats. Jag såg ju framför mig en nybliven pensionär med liksom 40 års snickerierfarenhet som ville fortsätta med sina byggeriprojekt. Alltså jag såg framför mig en otroligt kompetent människa. Och det var inte alls vad jag såg, utan det här var två människor som var dels inte fysiskt friska och inte hade någon som helst kompetens på det de gjorde.
Det är alltså Helena Hedlund, reporter Erik Gerdén. Välkommen till Plånboken, Annika Wilovsund, konsumentvägledare i Jönköpings kommun.
Mm, hejsan.
Känner du igen det här? Får ni samtal om Veterankraft?
Alltså jag kan inte säga just Veterankraft, men det finns ju andra företag som har liknande system. Alltså att man erbjuder seniorarbetskraft billigare. Så ja, det känner vi ju igen.
Vad brukar det handla om då?
Ja, men det är just de här klagomålen på att arbetet tar lång tid eller att det inte har blivit tillräckligt fackmässigt utfört. Och ja, det spelar egentligen ingen roll. Alltså anlitar man en hantverkare för att utföra ett uppdrag så ska det utföras fackmässigt och det ska göras inom en rimlig tid som just den här tjänsten kräver.
Mm. Vi har sökt Veterankraft som har valt att inte medverka i programmet, men de skriver till oss: när en kund inte är nöjd tar vi det på största allvar. Våra uppdrag utförs av seniorer med gedigen yrkeserfarenhet och för arbeten som omfattas av särskilda branschregler ska behörig personal anlitas. När en kund hör av sig med klagomål är utgångspunkten att hitta en lösning tillsammans med kunden. Vad tänker du om det här som Helena har varit med om?
Ja, men hon hade ju flera missnöjen här. Det handlade ju både om utförande och tidsåtgången och även bemötandet. Och jag menar, ett hantverksarbete ska utföras fackmässigt. Med det menas då en normal yrkesskicklighet. Man ska ta den normala tid som krävs av det här arbetet. Och man ska också tillvarata konsumentens intressen. Och med det menas ju då att man inte ska låta vara en onödig tidsåtgång. Och man ska också samråda med konsumenten om det behövs och är möjligt också givetvis då. Och det verkar ju inte som det här har skett.
Men hur vet man om det är normala arbetstid?
Ja, men det är ju jättesvårt och det är ju svårt att bedöma det just när i stunden. Men det är klart, jag tycker att när man märker att hantverkare sitter och väntar in tiden och dessutom inte är arbetsför till 100%, då ska man ju kontakta arbetsledaren och framföra det här klagomålet direkt.
Mm. Vet du vad, Rönnkraft sänker ju priset här med nästan 6 000 med hänvisning till att Helena är missnöjd med jobbet. Och hon väljer ju då till slut att betala fakturan på nästan 16 000 kronor. Gör hon rätt i det?
Nej, det skulle ju inte jag ha gjort om jag hade varit Helena här. Men det som kanske är lite tveksamt är just det att hon ju faktiskt skickade hem de här hantverkarna mitt under jobbets gång. Och det bästa hade väl varit om arbetsledaren kommit dit och själv fått göra sin bedömning om arbetets utförande. För det är så att det är konsumenten som har den så kallade bevisbördan för att arbetet inte är fackmässigt utfört. Och då är det viktigt att man har en dokumentation och foton och så, men just det här som sker runt omkring, det är ju väldigt svårt att dokumentera. Så en dialog direkt med arbetsledaren hade varit bra. Men det vet ju inte jag om det skedde riktigt.
Nej, så då skulle den här arbetsledaren komma dit och sitta och bevittna jobbet, eller hur tänker du?
Nej, så menar jag inte, utan att man kommer dit och just bedömer de här skeva listerna och så som inte, och var det spikar som inte satt som de skulle och det var ju kladdigt och så. Det hade väl varit väldigt bra om någon hade kunnat komma dit och bekräfta. Ja,
Helena,
den dialogen.
Helena tar ju bilder på det här, räcker inte det menar du?
Jo, det gör det ju. Men det var ju mycket mer det här med att det var så lång tid som krävdes för att få jobbet utfört också. Mm. Så ja, men det är alltid bra att man har en bra dialog. Eller bra går ju inte att ha med ett företag som inte vill svara. Det var ju tydligen dåligt där också. Det tog 7 veckor innan de återkom till henne. Men alltså det bästa av vapnet som man har som konsument, det är ju pengarna. Mm. Och tycker man inte att den här tjänsten har varit till belåtenhet eller att man har haft någon nytta av den ens, ja men då ska man ju bestrida betalningen. Mm. Och sen var det dessutom skador också som hade uppkommit.
Ja men precis, det blir ju dessutom en vattenskada och för den skulle hon kunna begära skadestånd, eller hur?
Ja, absolut. Och det här styrs ju av konsumenttjänstlagen. Och det är ju väldigt tydligt där att om ett företag har varit av försumlighet orsakat skador på konsumentens egendom så ska ju de här ersättas. Och jag kikade faktiskt lite grann på det här företagets egna villkor. Och de är oskäliga för där talar man om att det krävs oaktsamhet och vårdslöshet. Och att de bara står för kostnader upp till 50 000 per skada eller högst 100 000 per år. Och det är inte villkor som är förenliga med konsumenttjänstlagen. För det finns inga sådana begränsningar. Och där krävs också bara försumlighet. Mm-hmm. Så det är lite märkligt tycker jag.
Okej, att köpa hantverkstjänster på löpande pris som Helena gör här. Vad är det för risker man tar då?
Ja, alltså det är ju så att det kan ju bli billigare om man tar det på löpande. Men man tar ju en risk för man vet ju inte var det kommer att sluta. Tar man det på ett fast eller ett pris, ja då vet man ju det. Å andra sidan så tar ju företaget höjd för sina risker. Så ja, man får ju liksom väga det för och emot här.
Mm. I ditt jobb får du höra om många konsumentärenden där det har gått snett. När det gäller just hantverkstjänster, vad är ditt viktigaste medskick?
Jag tycker man ska börja med att fråga grannar och bekanta om rekommendationer. Har ni något företag som ni kan rekommendera som ni har goda erfarenheter av? Jag tycker inte man ska anlita ett företag med kontoret på fickan. Alltså det finns ju väldigt såna här många sidor på nätet där man kan söka upp någon din företagare. Men man har ingen aning om det ens är ett lokalt företag. Sen är det ju bra ändå att ta in offerter från fler företag för att skapa sig någon form av prisbild. Vad kostar det här i jobbet att få utfört normalt? Sen är det väldigt bra med ett skriftligt avtal så att man är överens om vad det är som ska göras. Det var ju något problem med någon bänkskiva här som skulle iväg och limmas ihop. Och då kanske det var bra om man hade gjort klart för sig vilka skulle göra det och vad kommer det att kosta. Det finns ett särskilt hantverkarformulär som man kan leta upp som heter Hantverkarformuläret 17 som är ett standardformulär som används inom branschen som är väldigt, väldigt bra. Och sedan mitt sista då, det är ju faktiskt att inte betala för en hela tjänsten är utförd om man är nöjd med den.
Nej, nu är ju Helena missnöjd. Kan hon göra något? Nu har hon ju betalat, men kan hon göra något nu?
Ja, men alltså, jag tolkar ju som att företaget erbjuder henne någon form av förlikning. Vi håller inte med dig, men okej, vi gör en avdrag på priset här. Och då har hon ju accepterat det, så det kan ju bli svårt att i efterhand komma och kräva mer liksom, kompensation. Men i vart fall så har hon ju fortfarande rätt till att få ersättning för de uppkomna skadorna, om det är så att hon har haft kostnader för det. Och hon kan ju driva sitt case vidare till Allmänna reklamationsnämnden och få det prövat där. Det kan hon göra.
Tack Annika Wilöfsund, konsumentvägledare i Jönköping. Förr var sambandet tydligt. Höginkomsttagare röstade höger, låginkomsttagare röstade vänster. Men de senaste valen har vänt upp och ner på den gamla politiska kartan. Hur mycket betyder lönen då egentligen för hur vi röstar idag? Välkommen till programmet, Maria Solevid, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Tack så mycket.
Hur vi väljer att lägga vår röst har förändrats, eller hur?
Ja, idag spelar inkomst mindre roll för hur vi röstar än vad det gjorde förr. Men det handlar ju främst om att röstning förr var tydligare kopplat till klass och yrke än vad det är idag då. Där till exempel då personer från arbetarklassen i mycket högre grad röstade vänster. Mm. Så det finns fortfarande självklart skillnader i röstmönster kopplade till inkomst, men de är mindre än andra skillnader som har med exempel utbildning eller mellan män och kvinnor att göra.
Och vad är det som har hänt? När skedde den här förändringen?
Ja, det har ju varit en gradvis förändring under lång tid. Det är inget som har skett plötsligt så. Utan betydelsen av klass för hur vi röstar har ju minskat under lång tid i Sverige och i många andra länder. Men en aspekt som också spelar roll i Sverige är ju att vi över tid har fått andra partier som i alla fall inledningsvis inte passade in lika bra på den här ekonomiska vänster-höger-dimensionen som är så dominerande i svensk politik. Det var först Miljöpartiet och idag Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraternas inträde i den svenska politiken är ju en orsak till att olika inkomstgrupper inte röstar så homogent längre. Hur hänger det där ihop?
Ja, i väljarnas ögon så ligger Sverigedemokraterna idag längst till höger på den här vänster-högerskalan jag precis nämnde. Och det betyder ju då att om vi tittar på hur låginkomsttagare röstar så ser vi att det är tre partier. Två partier på vänsterkanten och ett parti på högerkanten som då lockar låginkomsttagare i högre grad. Och det är då Vänsterpartiet och Socialdemokraterna på vänstersidan och så är det Sverigedemokraterna på högersidan.
Är det något parti där som lockar dem med allra högst inkomst? Alltså någon enskild parti?
Ja, det är fortfarande så att om vi tittar på sammansättningen av partiernas väljare så har ju Moderaterna fortfarande den största överrepresentationen av högerkomsttagare bland sina väljare. Men vänder vi på frågan och ställer oss frågan vilka partier röstar högerkomsttagare mer eller mindre på, och då är fortfarande Socialdemokraterna det vanligaste partiet fullt av Moderaterna. Så det beror på om vi tittar på ett partis befintliga väljare eller om vi ställer oss frågan hur röstar högerkomsttagare. Men Moderaterna absolut är partiet som har störst överrepresentation av högerkomsttagare. Till viss del också Centerpartiet och Liberalerna.
Finns det partier som sticker ut på något annat sätt?
Ja, tittar vi generellt då på olika inkomstgrupper så är det lite mindre skillnader för Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Men så för vissa partier så finns det lite mindre skillnader. Men det beror återigen på om vi tänker på partiernas väljare eller om vi tittar på gruppen höginkomsttagare och hur de fördelar sina röster.
Vad menar du med mindre skillnader?
Ja, alltså att det inte är lika, alltså att andelen låg eller höginkomsttagare som röstar på ett parti då är mer jämnt för de här två partierna.
Mm. Så inkomstglappet är inte lika stort inom de partiväljarna helt enkelt?
Ja, så kan man säga.
Om vi ser till akademisk utbildning då, hur stor betydelse har den för hur man röstar?
I takt med att klass har fått en allt mindre betydelse för hur vi röstar idag, så har ju utbildning omvänt fått en ökad betydelse. Och vi ser idag större skillnader i partival efter utbildningsgrad. Så det är verkligen det som har hänt då. Och partier som har en överrepresentation av högutbildade väljare är då främst Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Men även här kan vi vända på frågan som vi gjorde innan då, och fråga vilka partier röstar högutbildade på. Och då är även bland högutbildade Socialdemokraterna det största partiet, följt av Moderaterna. Och sen kommer Sverigedemokraterna på tredje plats. Mm. Men bland partiernas väljare så är det de här som ligger, ja, Vänsterpartiet och sen väljare, eller partier mer i mitten och till höger som har fler högutbildade.
Förra valet 2022 var det många som fått det tuffare ekonomiskt, och då mätte ni hur det påverkar vad man la sin röst, eller hur?
Ja, vi försökte verkligen vända och vrida på det här med plånboksröstning förra valet. Dels tittar vi på klassiska indikatorer som handlar om hur man bedömer att utvecklingen under de senaste 12 månaderna har varit i den svenska ekonomin och i den egna ekonomin. Och då såg vi att det var rekordpessimistiska bedömningar i samband med valet 2022. Så det hade verkligen varit en tuff period. Alltså man tyckte att det gick dåligt för den svenska ekonomin, och det gick också dåligt för den egna ekonomin. Men samtidigt var sambandet mellan de här två respektive bedömningarna och hur man röstade svagare eller lägre än någonsin. Så det spelade liksom mindre roll. Och då gick vi vidare och tittade på de grupper som var mycket i fokus under valrörelsen. För det blev ju så att plånboksfrågorna blev kopplade mycket till energipriser och till drivmedelspriser. Och då tittade vi på villägare med lägre inkomst. Vi tittade på de som kör mycket bil, om man kör mycket bil och bor i glesbygd och så vidare då. Och vi gjorde väldigt många olika test, och vi kan då se till exempel att villägare och de som är bilister i mycket högre grad nämnde att elpriser eller energipriser var viktiga skäl för partivalet. Och hade man nämnt någon av de här frågorna så var det också större sannolikhet att man också röstade på Tidösidan.
Okej, men vad säger det om...
Men det var generellt ganska små skillnader. Och sen försökte vi också då göra ett ännu tuffare test och titta på om man bytte block. Alltså om man bytte från ett parti på den mitten vänstersidan till ett parti på mitten högersidan. Alltså om man bytte till Tidöpartiet. Och då var det i princip bara det här att man hade nämnt energipriser som en viktig fråga för partival som spelade roll. Så vi såg inga stora liksom rörelser i de här mer utsatta grupperna. Men samtidigt så när vi bara tittar på vilket parti man röstade på, då var det lite fördel generellt för Tidöpartierna, men inte att man hade bytt till Tidösidan.
Men vad säger det om hur våran månadslön påverkar våra politiska val?
Ja, vi statsvetare säger ofta att den påverkar kanske mindre än vad vi tror. Den spelar absolut en viss roll, men det handlar ju framförallt om att vi gör inte så krassa rationella utvärderingar av de ekonomiska frågorna att vi vind för våg byter parti. Absolut att en stor andel av väljarkåren byter parti, ungefär en tredjedel gör ju det mellan varje val. Men vi har ju också, eller många väljare har ju också vissa ideologiska övertygelser som påverkar hur vi röstar, och då räcker det inte med en försämring eller en förbättring i plånboken för att man ska rösta med eller mot regeringen, utan det finns många andra saker som går in i det där, i hur vi väljer att rösta.
Mm. Du har sagt till mig att vi i media ofta lyfter fram de privata ekonomiska frågorna just som avgörande för hur väljarna röstar. Men det stämmer inte riktigt, eller hur?
Ja, ett exempel på det är ju att de mediestudier som görs av mediernas bevakning av olika sakfrågor under valrörelsen, om vi tar den för 2022, den visade till exempel att ekonomi kom på andra plats i mediernas bevakning, och etta kom då brottsbekämpning eller lagordning. Men bland väljarna som viktigt skäl för partival så kom ekonomi först på 8:e plats, så det är väl ett exempel på den diskrepansen. Och sen om jag får återkomma till det här till ideologi då, så är det ju så att om man är en väljare som har röstat på det befintliga regeringsunderlaget till exempel, alltså Tidöpartierna, då kommer man ju nu i samband med valet 2026 tycka att utvecklingen i ekonomin har varit kanske mindre negativ än om man i förra valet röstade på oppositionen. Så vad vi har röstat på tidigare och våra ideologiska glasögon färgar av sig på de bedömningar vi gör av hur regeringen har presterat på olika sakområden, och ekonomi är en sån. Helt enkelt. Så därför kan man liksom inte helt, man kan inte helt kasta bort den här ideologiska, de här ideologiska glasögonen.
Mm, så för väljarna är ideologin viktig. Har partierna förstått det?
Ja, det kanske du får fråga partierna om. Men när det gäller väljarna så är ju partivalet en funktion av flera olika saker. Ideologi är en sak, utvärdering av förd politik på olika områden som ekonomi är ju en annan. Åsiktsröstning, att man röstar på det parti som man tycker har bäst politik i de frågor som man själv tycker är viktigast, det är ju en tredje. Via omfattande strategisk röstning eller stödröstning i Sverige också för att säkerställa att det kanske blir en regeringsmajoritet eller att ett parti klarar spärren och så vidare. Så partivalet är ju en funktion av så många saker där såklart ekonomi spelar en roll, men kanske inte alltid den stora rollen som det ofta framställs.
Tack Maria Sole vid Göteborgs universitet. En app vill ha åtkomst till mina kontakter, bilder, plats, kamera och mikrofon. Ska jag ge den det? I slutet av programmet svarar vi på lyssnarfrågor. Och det här är Plånboken med mig, Anna Berg.
Vad är det du har köpt?
Vi har fått ett mejl från Hanna. Hon skriver: häromdagen skulle jag köpa en burk färg för att måla om ett fönster. Literpriset hos färghandlaren låg på över 500 kronor liten, medan byggvaruhusen tog 150 kronor liten för motsvarande färg. Det är såklart inte samma tillverkare, men är den dyrare färgen så mycket bättre så är det kanske värt det. För att reda ut skillnaden på färg och färg har jag bjudit in dig, Per Karneke. Du är målerikonsult och det du Stämmer. Inte vet om färg, det är inte värt att veta, jag har förstått. Välkommen!
Tackar, tackar.
Du startade din karriär som lärling 1972 och visst har det hänt en del sedan dess? Då var det inte ovanligt att målare blev påverkade av färgen, eller hur?
Nej, riktigt. När jag började 1972 och man blev påverkad av lösningsmedlen, då var man överkänslig. Det var inte fel på färgen utan det var fel på målarna.
Hur mådde man då?
Nej, men jag har väl haft en sån här färgförgiftningar eller förgiftningar några gånger. Och det, vissa typer av färger blir man väldigt snurra av och andra färger blir man väldigt trött av, men man kunde inte sova. Mm. Och man fick ett ruskigt temperament, och det kanske ligger någonting i det, för traditionellt sett så brukar man ju säga att målare brukar, eller kan vara ganska ättriga.
Okej, det här var 1972. Vad hände sen då med de här färgerna?
Alltså det gick ju en tid och man började inse att det kanske inte var fel på målaren utan det var fel på färgerna. Så att någonstans 1985-86 där så bestämde Måleriförbundet att man skulle förbjuda alla lösningsmedelsburna färger inomhus.
Mm. Och 1986, Linnea Malmöfjord, då hade du jobbat sedan 84 i 2 år då?
Japp. Det stämmer bra det.
Hur upplevde du de här starka lösningsmedlen?
Jag började ju faktiskt med lösningsmedel när jag började min karriär. Och jag blev också påverkad. Och när de vattenbaserade kom ut, då var det ju väldigt ovant och så. Men det gick ju bra till slut när de hittade ett sätt att måla med. Och jag kan väl säga det med lösningsmedlen. Jag är ju överkänslig i dagens läge. Så att jag vistas inte i närheten av lösningsmedel. Så att, men jag får ju utslag och sånt utav det. Ja. Så att det är min erfarenhet utav det.
Men hur viktigt är det då, om man ska måla om, att tänka på vilken färg man väljer?
Ja, alltså ska du måla en vägg så ska du självklart ha en väggfärg. Och sen så har det ju med priset att göra. Jag tror inte att det har med priset att göra. Det är kvaliteten på färgen. För köper du en väggfärg som kanske inte täcker, då får du ju måla fler gånger.
Då blir det dyrt.
Då blir det dyrt. Och det är ju samma sak när det gäller allting. Och sen är det ju det också som jag tror Per kommer gå in på. Det är ju att olika produkter har ju olika kvaliteter för olika ändamål.
Mm. Per Karneke, om vi går rakt på kärnfrågan här då, vad är det för skillnad på billigare och dyrare färg?
Det skulle nog ta hela programmets tid om man skulle gå in i detalj, men om vi kan börja med att säga så här att färgtillverkarna de får ju uppgift att tillverka olika typer av färger, precis som biltillverkare eller som läkemedelstillverkare och så vidare. Och man utvecklar produkter efter vad kunden vill ha. Och de här billigare färgerna som man säger då är lite billigare eller mycket billigare kan vara också. De har inga utvecklingskostnader. Det är oftast en färg som har funnits hos färgleverantören tidigare som man då använder lite billigare råvaror i. Och så får man ner priset på det också då. Och sen har man som sagt var inga utvecklingskostnader på det. Så att det är gamla produkter med lite billigare råvaror.
Mm. Linnea Malmöflod, vad kan hända om man väljer den här billigare färgen då?
Ja, men alltså det som händer egentligen, det är ju alltså resultatet hänger ju mycket på. Och jag menar det i dagens läge när man målar hemma så kanske man tar en färg och målar på en tapet som inte är ändad för det. Och då blir det också knas. Utan det är det jag känner, att man behöver ju använda rätt produkt till rätt sak.
Mm. Per Karneke, priserna de kan ju variera stort, precis som du var inne på här. Vad räknas som billigt?
Ja, det är ju också en svår definitionsfråga. Det kan ju faktiskt vara så att den där billiga färgen är det lämpligaste att använda just till ett visst ändamål, just för att den är billig och det finns ingen tanke med att det ska hålla länge, utan man kanske bara ska fräscha upp några ytor tillfälligt eller någonting sånt. Men vi måste också skilja på vad färgerna ska användas till. Va? Vi har ju då inomhus är det oftast att det ska se snyggt och trevligt ut. Alltså det är ju det är det som är kvaliteten i färgerna inomhus. Det är ju att det ska se snyggt och trevligt ut. Att det ska, lite grann som Linnea säger också, det ska täcka bra och det ska fylla bra och se fint ut. Men när vi kommer till utvändiga ytor, då är det ju funktionen är viktig. Och där kan man ju säga att de här billiga färgerna kan falla bort ganska så skapligt. För där väljer man då, när man gör en färg billig, man väljer ett billigare bindemedel, man väljer billigare råvaror och framställa färgen i. Och istället för att färgen då kanske håller i 15-20 år, kanske bara håller i 5-8 år.
Mm. Så utomhus är det mycket mer känsligt då, vilken färg man väljer?
Oh ja.
Men om du ger mig, eller om du försöker ge mig en siffra här i kronor och öron, vad kan räknas som billigt om vi håller oss inomhus?
Ja, alltså svårt att säga. Alltså, det
cirka?
Ja, alltså börjar man att prata om färger som ligger mellan 100 och 200 kronor i liten för inomhusbruk, då är det billig färg. Så man måste nog kliva lite högre upp om man ska få lite kvalitet på färgen.
Hur högt då?
Ja, det kan nog bana iväg riktigt ordentligt. Om vi börjar med invändigt så finns det ju färger som man väljer bara för att de har en viss lyster och de har en viss känsla och ser väldigt trevliga ut på ett speciellt sätt. Då kan de kosta tusenlappen liten. Mm. Men sen finns det ju, normalt sett skulle man väl säga att det kanske ligger någonstans runt 300-400 kronor liten för vägg och takfärg då.
Mm. Du har varit inne på det här med billigt och dyrt bindningsmedel. Vad är det mer i färgen som kostar?
I normala fall kan man säga så här att en snickerifärg innehåller ända upp till 14-15 olika råvaror. Och en av råvarorna som kan bli väldigt, väldigt dyr eller också hög kvalitet på, det är något som heter titandioxid. Och det är det som gör att färgen är vit och att den täcker bra och så vidare. Börjar man att talla på det, på den råvaran, så kan man både få ner priset, men man får lite grann som Linnea var inne på också, man får en färg som täcker sämre helt enkelt.
Mm. Om man vill välja en miljövänlig färg, är det billigare eller dyrare?
Idag så är nästan alla färger i Sverige som normal, som man använder normalt, är miljövänliga. Man, eller rättare sagt, jag ska väl säga så här, att man kan välja miljövänliga färger till de flesta ytorna faktiskt. För man har så höga krav idag på färgindustrin och på färgerna överhuvudtaget, att man inte ska använda för mycket lösningsmedel eller andra råvaror som kan vara skadligt för miljön.
Men finns det ens miljöfarliga färger på marknaden idag?
Ja, det gör det. Det finns färger för industrin och det finns färger för rostskydd och speciella funktionsfärger kan man säga.
Mm. Men om jag går i färghandeln och ska köpa färg för att måla om hemma, då behöver jag inte fundera så mycket på det här. Är det det du menar?
Nej, det behöver du inte göra. Om du inte ska välja en polyuretan eller en epoxy, alltså en tvåkomponent i härdplastfärg, då är man kanske inte så där jättemiljövänlig. Det är man inte. Det finns andra möjligheter.
Linnea, om man nu behöver spara pengar så väljer ju många att göra det här målerijobbet själv. Hur smart är det, tänker du?
Både och alltså. Det är, har du kunskap eller du kan fråga dig fram och vara nyfiken och ta reda på saker, då kan det vara jättebra att man gör det själv. Och sen att man frågar vilka produkter man ska använda. Men är det så att man bara kör på, alltså har inga kunskaper, då skulle jag nog anlita någon firma. Mm. Eller en målare helt enkelt, som gör det. Och som är målare.
När du kommer hem till någon, kan du alltid se om det är en professionell målare eller om det är en hemmafixare som har målat här?
Ja, det är ju samma där. Vissa är jätteduktiga som amatörer. Och så finns det målare som är inte så duktiga. Så att det är svårt att se. Mm. Men alltså, ibland ser man och ibland ser man.
Utsida, insida, är det någon skillnad där? Alltså, är det tydligare om man har målat sin utsida till exempel och varit amatör?
Ja, det tycker jag faktiskt. Det brukar synas.
Det brukar synas. Ja. Vad är det du ser då?
Ja, men alltså, det är ju lite så här. Man märker ju på ifall man målar en fasad exempelvis och färgen torkar fort. Och man ser att penseln stannar mitt emellan torkningen. Så man ser nästan där man står avslutar och så. Och sen kan det vara väldigt, väldigt... Ja, vad ska man säga? Vi kallar det för friställen. Det där man missar helt enkelt. Men det är ju också kvalitet på färg som man märker skillnad också på.
Per Körneke, du har ju arbetat inom färgindustrin i många år. Varför är det viktigt att välja samma leverantör när man väljer färg?
Ja, det är ju så. När man jobbar med ytor utvändigt framförallt, eller funktionsytor, så pratar vi inte bara om en enstaka produkt, utan vi pratar om ett färgsystem, ett målningssystem. Och då bör man använda ett målningssystem med grundfärger och täckfärger, kanske en grundolja som är kompatibla med varandra. Och det är inte säkert att de är mellan färgleverantörernas olika typer av färger. Det kan skilja rätt mycket faktiskt. För man tänker olika på olika sätt bland färgleverantörerna. Vissa tänker att man lägger ner mer jobb på oljan kanske och mindre på grundfärgen. Ofta så är täckfärgerna relativt lika med varandra, men hela programmet, alltså hela systemet, det kan skiljas väldigt mycket. Och där bör man vara noga med att välja ett och samma fabrikat så man får en kompatibilitet i färgsystemet.
Det låter nästan som matlagning det här. Det är olika recept hos olika leverantörer.
Ja, visst, det är ju så. Det är ju så.
Mm. Om vi ska försöka sammanfatta frågan från vår lyssnare då. Om en dyr målarfärg är så mycket bättre än en billig, vad säger du Per?
Jag uppfattade det som att den här frågan dök upp för att man skulle måla något enstakat fönster. Mm. Och det är klart att man kan ju fräscha upp ett fönster med en billig färg. Men man ska ju då ha klart för sig att det är bara en uppfräschning, en tillfällig åtgärd man gör. Ska man däremot göra det här ordentligt, alltså måla fönster är faktiskt väldigt komplext och det är också det fordrar faktiskt lite extra. Det kan faktiskt vara så att man gör mer skada än nytta om man bara målar på fönstret utan att ta reda på vad man behöver ha för målningssystem för att det här ska hålla länge. Så där kan det faktiskt vara till en nackdel oavsett om man använder en dyr eller billig färg.
Det låter svårt för vår lyssnare här. Linnea Malmöflod, när ska man absolut välja den dyrare varianten av färg?
Ja, alltså det är ju lite så som Per säger. Att är det så man ska ha någonting hållbart? Alltså typ om du målar ett badrum så måste du köpa en badrumsfärg som är från en riktig tillverkare och köra hela systemet. Och det är samma sak när det gäller fönster om du vill ha det hållbart.
När kan man snåla då?
Ja, jag tycker... Ja. Ska du börja fräscha upp någonting invändigt eller så, ja, då kan du ju ta något billigare.
Hur många tusenlappar kan man spara genom att välja ett billigare märke då?
Ja, det kan inte jag svara på. Jag jobbar ju som yrkes och jag går ju bara och köper ut på...
Du köper mina... ut hos ja, dina dealers.
Ja, typ. Nej, men man köper hos sina återförsäljare. Det är det vi gör. Mm. Så.
Per då? Hur mycket kan man spara?
Vi gjorde faktiskt en test för 20 år sedan. Det var inte bara min arbetsgivare utan det var en rad konsulter som var inblandade i det där också. Där vi gjorde tester på hur länge färg håller, målade ytor håller. Och där kan man säga då att de här billigare färgerna, vi kallade det inte för billiga färger utan vi kallade det för enklare produkter. Jag tror vi hamnade någonstans på 5 år på den enklaste produkten. Medan den mest avancerade produkten, och då pratar vi kanske den dyraste produkten, såg vi ingen större skillnad på att den hade påverkats efter 15-20 år.
Och det där var 20 år sedan, säger du. Står det sig idag? Eller skulle
det... Ja, det gör absolut.
Det gör det. Absolut.
Ja, det har inte hänt så mycket där. Det har det inte.
Tack målare Linnea Malmöflod och tack också Per Karneke, målerikonsult, för att ni kom till Plånboken och pratade färg. Tack.
Tackar.
I förra veckan gästades vi av Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Han var här för att svara på era frågor om teknik. Och vi fortsätter på samma tema den här veckan med en fråga från Gilan. Hon är orolig över appar som vill ha åtkomst till hennes kontakter, bilder, hennes plats, kamera och mikrofon. Ska hon dela den informationen?
Jätterelevant fråga får jag säga, för att våra appar som vi installerar ber ofta om att få behörighet till saker som kan vara väldigt känsliga. Det är mitt bildbibliotek till exempel, det är väldigt känsligt. Och vi måste alltid fundera på varför vill de ha det här?
Jag tänkte just fråga det, varför gör de det?
Ja, det kan finnas helt legitima skäl, till exempel en chattapp som vill ha tillgång till mikrofonen. Du kan fundera, varför ska den ha det? Men ja, det är om jag vill ringa telefonsamtal via den. Men om jag inte gör det, då kan jag låta bli att ge den åtkomst till telefonen, till mikrofonen. Och jag skulle vilja att vi alltid har en ganska avvisande inställning till de här frågorna. Om appen ber om att få åtkomst till något på vår mobiltelefon, säg nej om du inte förstår varför. Skulle det vara sen så att någonting inte fungerar, då förstår du varför den behöver det.
Men vad är det för risker man tar då, om man delar allt det här?
Ja, låt oss säga att jag delar min kontaktlista. där har jag massvis av personuppgifter som inte ens är mina, det är mina vänner och bekantas. En app skulle kunna ladda upp den till molnet för att kanske påstå att det ska vara för att matcha mig med andra som använder samma app. Men det är absolut inte säkert att mina kontakter vill att jag ska dela deras telefonnummer med en app. Och när det kommer till mitt bildbibliotek, jag kan ju ha jättekänsliga bilder där. Jag kanske till och med har fotat ett lösenord någon gång. Jag säger inte att jag har gjort det, men jag kanske skulle ha gjort det. Och det är ju sånt som jag inte vill att ska skickas till någon tredjepart som driver den här appen, om det inte är en bildredigeringsapp. Men då finns det en annan sak att tänka på, och det är att dra nytta av möjligheten att begränsa åtkomsten, något som både Apple och Google arbetar med att göra ännu enklare och ännu mer konkret för i princip varje ny version av operativsystemet de släpper. Så att istället för att ge tillgång till alla bilder, bara ge tillgång till vissa bilder.
Hur gör du då? Väljer du bort appar som kräver den här typen av tillgång?
Jag väljer bort väldigt mycket appar överlag. Men när det kommer till de här frågorna, när de frågar, kan jag få tillgång till din kontaktlista? Då säger jag alltid nej. Och sen så kollar jag, okej, vad är det som inte funkar? Och om det är någonting som inte funkar, då gör jag en avvägning. Behöver jag den här appen så mycket att jag vill bevilja appen den här tillgången? Och det jag är mest restriktiv med av allt, det är kontaktlistan. Det ska väldigt mycket till för att jag ska ge en apptillgång till min kontaktlista.
Och så över till en fråga som handlar om säkerhet. Vart vänder man sig om man vill ha hjälp med telefon om man inte har en anhörig eller vän som kan hjälpa? Finns det ställen där man kan få hjälp med inställningar och byta av telefon eller ändringar i den? Det finns ju många känsliga uppgifter i telefonen. Mm. Vem kan man lita på, undrar vår brevskrivare?
Ja, vem kan man lita på? Det är ju en väldigt bred fråga. Och det är en synnerligen relevant fråga, och det är ett tragiskt svar jag har att ge dig. Och det är att jag vet faktiskt inte vart du ska vända dig. Det finns till exempel biblioteken i många kommuner. Biblioteken, de har i bibliotekslagen så står att de ska hjälpa till med sådant som kan bidra till användning av informationsteknik, spridning av kunskap och relaterat till
det. De brukar ju till och med ge kurser i mobiltelefoner och datorer ibland.
Ja, men hur pass mycket hjälp de erbjuder, när de erbjuder det, hur ofta de erbjuder det och hur personligt det kan bli, det varierar jättemycket från kommun till kommun. Var i landet du bor, vilken kommun du bor i. Men biblioteket, det är en bra första plats där du förhoppningsvis kan få hjälp, och om inte så kan du kanske få en hänvisning därifrån till någon annan som skulle kunna hjälpa dig. Men det här är ett samhällsproblem rent överlag, att vi har digitaliserat samhället i en högre hastighet än vad hela befolkningen har hängt med i. Och det handlar om, det handlar ofta om äldre, men inte nödvändigtvis bara om äldre, utan andra som inte heller har kunnat hänga med i digitaliseringen av något skäl. Och det är ett stort behov av att hjälpa medborgare komma i kontakt med alla de verktyg som de behöver för att de ska kunna leva ett digitalt inkluderande liv.
Ja, man är ju helt beroende av telefon idag på många sätt.
Precis, så det här, det är en svår fråga. Biblioteket, de drar ett jättelass för att hjälpa till här, men det behövs mer.
Mm. Johan har också skrivit till oss. Han stötte på problem när han skulle logga in på sitt streamingtjänstkonto från sin sommarstuga. Eftersom han hade glömt sitt lösenord var han tvungen att fixa ett nytt. Och det här gör honom irriterad. Han har ett gäng olika lösenord som han använder. Och nu frågar han om det finns något smidigt sätt att lösa det här på med alla lösenord som ständigt glöms bort och blandas ihop. Ja, vad ska Johan göra?
Jag skulle säga att inte bara Johan utan alla lyssnare behöver en lösenordshanterare. Alltså en app till mobilen och ett tillägg till webbläsaren som sparar dina lösenord åt dig. För att vi hör ju sådana som jag som dagligen går runt och säger att du ska välja unika lösenord överallt. Du ska välja långa lösenord och du ska inte återanvända lösenord. Det är ju jättelätt för mig att säga. Det är svårt att efterleva. Det är rent av omöjligt, omänskligt att efterleva om du inte har hjälp av en lösenordshanterare.
Vad är det för någonting då?
Det är en app där du börjar med att välja det som kallas ett huvudlösenord. Det ska vara ett väldigt starkt lösenord, ett långt bra lösenord. I den appen sparar du sedan alla dina andra lösenord. Och den appen kan till och med fylla i lösenorden åt dig. Så du behöver faktiskt inte ens veta vilka de andra lösenorden är.
Är det alltid så att de fyller i? Eller behöver jag minnas någonting av det här?
Ja, du behöver bara minnas ditt huvudlösenord. Det är det du använder för att låsa upp själva appen. Sen fyller den i resten. Och med tanke på hur många lösenord som vi har att hålla koll på idag, så är det i princip en nödvändighet att använda en lösenordshanterare. För annars kommer vi återanvända lösenord.
Och de här är ju ofta inbyggda i telefonerna. Det brukar komma med telefonen. Är det de man använder?
Ja, det finns inbyggda enkla lösenordshanterare i både Android och i iOS. De har vissa begränsningar. Apples lösning, som är väldigt säker, den har till exempel begränsningen att den finns inte till Android. Så om du har både en iPhone och en Android-mobil, eller en iPad och en Android-mobil, då synkar den inte däremellan. Och det är ju lite problem. Därför finns det bra tredjepartslösningar, tredjepartslösenordshanterare.
Form av appar då?
Precis, appar och tillägg till webbläsaren som synkar mellan alla operativsystem, så att du inte blir inlåst i någon av plattformarna.
Du pratar om det här med ett lösenord in till den här nyckeln. Om man glömmer bort det, vad händer då?
Jättebra fråga. Det är faktiskt en stor skillnad jämfört med hur det är med lösenorden som du kanske glömmer till dina sociala medier och liknande. För de här lösenordshanterarna, de har ett huvudlösenord som tillverkaren av lösenordshanteraren aldrig får tillgång till.
Så det är ingen mer än jag som vet om det här lösenordet?
Ingen mer än du kan ens återställa det.
Nej då.
Och det innebär att om du glömmer ditt huvudlösenord, då finns det ingen möjlighet att beställa en återställningskod eller liknande.
Då är man körd.
Ja, för hade det gått att beställa en återställningskod, då hade det varit en sårbarhet. Då hade den som driver lösenordshanterartjänsten kunna använda det som en bakdörr in i dina lösenord som du har sparat i lösenordshanteraren.
Hur gör du själv för att inte glömma bort det här huvudlösenordet?
Jag kan villigt erkänna det. Först trodde jag att jag kunde komma ihåg det. Sen blev jag äldre och insåg att det kan jag inte. Så jag har faktiskt majoriteten av mitt huvudlösenord nedskrivet i en bok som jag förvarar på ett säkert ställe. Och det är inte en bok som det står lösenord på, utan det är en helt orelaterad bok där bara jag vet att någonstans här i, där står det om jag skulle glömma bort det.
Du är inte dum, du är inte.
Okay. Sen, det finns också lösningar för att man till exempel ska kunna ha en nödåtkomstkontakt som kan låsa upp lösenordsvalvet i nödfall. Men det är ofta del av premiumtjänster. Inte någonting som...
Men där skulle jag kunna låta min man till exempel vara den som kan låsa upp.
Precis, men det är oftast inte någonting som ingår i gratisversionerna av de här lösenordshanterarna. Och för saken skulle vill jag också flika in att det är väldigt viktigt att välja en bra och seriös lösenordshanterare.
Där får man läsa på. Johan här, han gör ju som jag. Han går runt på ett antal lösenord som han verkar återkomma till. Mm. Vilka risker är Johan och jag tar här?
Ja, varenda månad rapporteras det ju om någon dataläcka där angripare har lyckats stjäla lösenord från webbplatserna vi loggar in på. Vi själva utsätts också ständigt för nätfiskattacker där angripare försöker lura av oss våra lösenord. Och om vi då har använt samma lösenord på flera webbplatser, då leder det till att om en angripare kommer över det lösenordet till en webbplats, då kan angriparen logga in som oss på alla webbplatser där vi har använt samma lösenord. Och det värsta är om vi har använt samma lösenord till vårt mailkonto. För om vi har gjort det, då kan angriparen återställa lösenorden till alla konton där vi har valt den mailadressen som vår återställningsadress.
Det låter som att Johan och jag ska skaffa oss en lösenordshanterare.
Det tycker jag låter som en klok idé.
Men du, vad är, sista nu och kort, vad är ett starkt lösenord?
Ett starkt lösenord är ett långt lösenord. Så enkelt är det.
Det här med siffror och tecken och hej och hå.
Det var en rekommendation som florerade under många år. Att man skulle blanda olika teckentyper och liknande. Men det viktiga är att du väljer ett långt lösenord. Ta 4 stycken slumpvis utvalda ord. Slå ihop dem. Där har du ett starkt lösenord som är svårt att knäcka. Dessutom ganska lätt att skriva.
Tack Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Hur mycket pengar kommer jag behöva när jag går i pension om 30 år? Nästa vecka svarar vi på frågor om just pensioner. Skriv till planboken@sverigesradio.se om du vill ha en fråga besvarad. Vi kommer också prata om att spara hållbart eller etiskt. Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre? Det i nästa vecka alltså. Producent idag var Linda Akten, reporter Erik Gerdén, Daniel Högberg skötte som alltid tekniken och jag heter Anna Berg.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.